23-årig gutt var 33 år gammel kvinne. Du forståelig at vi ble lurt, sier rektor.
13-årig Adam har lyckats lura alla på en skola I Oslo med rakat huvud och lindade bröst.
It was a woman, a grown woman that was much older than us. Why are you hiding at school?
Adam är inte en vanlig pojke. Han heter egentligen Barbara och har visat sig vara en 33-årig kvinna.
Så det är där den stora mindblowing upplevelsen till polisen kommer då.
Kvinnan snörte sig gott in, slik att brösten blev borta och hon barberte hodet flera gånger om dagen. Hon framstod som en relativt könsneutral person.
När Barbara hittas blir hon utlämnad till Tjeckien där hon grips av polis framför ett stort pressuppbåd.
Medieintressen, den är enorm och på alla absolut alla TV-stationer så är det breaking news.
Barbara misstänks vara inblandad I ett uppseendeväckande brottsfall.
He was kept locked up in a tiny windowless space, lying naked with bound hands and feet, regularly deprived of food and water, and was made to eat his own vomit.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om mysteriet Adam, en serie I tre delar baserad på en dokumentär från NRK av Trude Lorentzen. Svensk version av Axel Winkvist och mig, Rosa Fernandes. Avsnitt 3. Brotten I Tjeckien.
Třicetiletá Barbara, kterou policie dopravila z Norska do Česka, je ve vazbě.
När Barbara landar I Prag trängs journalister och fotografer på flygplatsen. Det är den 9 januari 2008 och runt om I Tjeckien står TV:n på. Alla följer nyheterna när den vuxna kvinnan som utgett sig för att vara ett barn kommer ut från gaten.
The images that we had until that point associated with her alter ego of a little boy in Norway had been very much kind of childlike.
Den brittiska BBC-reportern Rob Cameron är på plats I Tjeckien. Vid den här tiden rapporterar han för Radio Prague. Och Rob ser hur den 33-åriga Barbara kliver av planet.
And what we weren't ready for and what we saw on the runway at Prague Airport when that plane landed and when she was led away was this sort of was an adult, right? Was a stocky grown-up looking extremely, you know, disturbed and confused, still clutching a teddy bear.
I Norge har Barbara lyckats lura ett helt samhälle att hon är den 13-åriga pojken Adam. Men I Tjeckien är hon misstänkt för grov barnmisshandel. Och få förstår hur det här hänger ihop.
She's taken into custody. And then, and I think this is the again another shocking turn in the story, is that she's formally charged with being involved in the abuse of these two boys.
Allt börjar 8 månader tidigare. I en förort strax utanför Tjeckiens näst största stad, Brno.
Det är I en förort som heter Kurim, utanför Brno. Men ett väldigt idylliskt sted som jag har varit I då.
Journalisten och dokumentärmakaren Trude Lorentzen har djupdykt I fallet om den mystiska identitetsbluffen.
Det är sådana radhus med fina farger, ganska välställt och trevliga småbarnsfamiljer bor där. Och där börjar ju hela upprullningen av denna saken.
Det är vår 2007. En nybliven pappa I det idylliska radhusområdet utanför Brno fipplar med en teknisk apparat. Rob Cameron på BBC.
There was a guy in the suburb of Brno and all he was doing was installing a baby monitor for his child.
Pappan har köpt en digital babyvakt med övervakningskamera. Så från TV-soffan kommer han kunna se sin sovande bebis på en liten skärm.
As he's fiddling around with the settings and configuration, he sees on the screen of his monitor another child, a different child.
På monitorn ser pappan ett barn som inte är hans eget. Det är en pojke I 7-årsåldern. Pojken är naken och bunden med silvertejp runt händer och fötter.
The footage is black and white, but the boy's face is quite close to the camera, so it's quite distressing footage if you've seen it.
Alltså han är utan kläder och han ser väldigt ledsen ut och förtvivlad. denne lille killen. Og så hører denne grannen, han legger merke til en liten musikk som spiller i bakgrunnen.
Genom babymonitorn hör pappan musik från en radio eller skivspelare. Han förstår att det kan vara viktigt att säkra det han ser. Så han tar fram sin kamera och filmar av babymonitorn. Sen ringer han polisen.
And these images basically led this man to essentially begin a chain of events that led to the whole case being uncovered.
Polisen rycker ut till annars lugna radhusområdet med de välklippta gräsmattorna. Några poliser får titta på pappans inspelning och sen börjar de knacka dörr.
Och när de banker på då hos hans granne så öppnar ju en pen och pyntlig blond kvinna dörren och säger att här bor du ingen gutt.
Den blonda kvinnan i 30-årsåldern som öppnar dörren verkar stressad. Men hon försäkrar polisen om att allt är som det ska. Hon säger att det inte finns någon pojke där, bara hon själv och hennes 13-åriga adoptivdotter Anishka. En smal flicka med stora glasögon och flätor. Men medan kvinnan säger detta hörs musik inifrån huset. Samma musik som i grannens inspelning från babymonitorn.
Polisen igenkänner musiken som siver ut bak från babykollen till grannen. Så de tänker, aha, vi må in här och undersöka mer. Selv om hon säger att här är allt bra.
Poliserna upptäcker ett skrymsle under en trappa som är låst med ett hänglås. Den blonda mamman säger att hon inte kan hitta nyckeln. I samma veva kommer hennes syster till radhuset. Och tillsammans blockerar de den låsta dörren och skriker till poliserna att de inte får tränga sig på.
Hon försöker att hindra polisen och göra sin jobb, men de accepterar det inte och pressar sig in.
När dörren till det lilla skrymslet bryts upp överväldigas poliserna av en stank av kräks, kiss och avföring. Två ögon skissar ut i det starka dagsljuset. Det är pojken som grannpappan sett på babymonitorn. På barnets kropp syns spår av misshandel och brännmärken från cigaretter.
Han har ju stått bundet fast och blivit filmat av denna övervakningskamera. Han har måttet spisa sitt eget uppkast. Och han har måttet bärsa och tissa där inne. Och så bara haft det helt förfärligt.
He was kept locked up in a tiny windowless space, lying naked with bound hands and feet, regularly deprived of food and water, and was made to eat his own vomit.
Den 7-åriga pojken i skrubben kallar vi för Thomas. Efter insatsen i radhuset förs han till sjukhus.
The boy was rushed to hospital. His brother and the adopted sister were taken to an orphanage. All three were still dealing with a trauma inflicted by their mother.
Förutom Thomas och adoptivdottern Anishka finns ytterligare ett barn i familjen. Han är 9 år och vi kallar honom för Lukas. Lukas är inte hemma under ingripandet men visar också tecken på att ha blivit misshandlad. Den 13-åriga adoptivdottern Anishka har inga tortyrmärken på kroppen. Men psykologerna som undersöker henne misstänker att flickan kan vara mer traumatiserad än vad pojkarna är.
His 13-year-old sister, who allegedly suffers from a social phobia, was in a much worse mental state of mind.
Barnens mamma heter Klara. Hennes stora syster, som också befinner sig i radhuset, heter Katarina. Båda systrarna häktas medan den tjeckiska polisen utreder barnmisshandeln. Det som hänt har sin grund i en hemlighet som Katarina ska berättat för sin syster 2 år tidigare.
She had a really terrible secret.
Den tjeckiska författaren Marek Sindelka har skrivit en bok om fallet.
She urged Clara not to tell anyone because it's a matter of life and death.
Katarinas hemlighet är att hon fått kontakt med en föräldralös flicka som flytt från ett pedofilnätverk. Och nu behöver den 13-åriga flickan, som heter Anishka, hjälp. Katarinas syster Klara är först skeptisk och tycker att det låter osannolikt.
She said, I'm supposed to believe such a thing. That seems incredible. And even though it was her sister, so she believed, but still it was too much like for her. So Katarzyna said, okay, I'll introduce you to my contact.
Systrarna kör ut till en öde plats vid en motorvägsbro. Där väntar en man i en bil.
So there was this gloomy, scary meeting under a highway bridge somewhere on the outskirts of Brno, where in the dark car was sitting a person. His face wasn't recognizable, but he was speaking with accent, and he said, I'm working to help those children.
I bilen sitter en person som presenterar sig som läkare. Han säger att han hjälper barn som flytt från pedofiler. Enligt Klara ser hon inte läkarens ansikte i mörkret, men hon lyssnar uppmärksamt på det han berättar om Aniska. NRK-journalisten Trude Lorentzen.
Hun har vært del av et forferdelig nettverk som har sågt barn i hele Europa med høytstående mennesker. Så nå må vi redde henne.
Klara får høre at flickan måste holdes gjemt fra pedofilnätverket. Dessutom er hun alvorlig sjuk i leukemi. Klara får se journaler og dokument med sykehusstempler og underskrifter. Og så ber läkaren henne om en stor tjänst.
Det store spørsmålet som da Klara blir stilt, er kan du adoptere denne jenta og ta deg av henne som hennes mor?
Klara bestemmer seg for å hjelpe flickan. Men når Aniska flytter inn i radhuset blir det genast ganske konstigt.
Det Klara blir utsatt for med en gang Aniska har flyttet til hus, er at hun blir vekket veldig mye på natta. Aniska har masse behov hele tiden, og hun krever at hun må bære henne omkring.
Flickan väcker sin adoptivmamma mitt i natten. Hon får konstiga anfall och Klara måste bära runt Aniska på ryggen. Dessutom uppstår en konflikt mellan adoptivdottern och sönerna Thomas och Lukas.
Väldigt kort tid efter att hon har flyttat hem till Klara så säger hon att killarna är slemma mot henne. Aniska klager på de killarna.
Aniska påstår att pojkarna är elaka mot henne. Hon säger att Thomas har trampat henne på fotleden och att hon blir illa behandlad. Och Klara får dåligt samvete.
De har bara gjort som barn gärna gör. Sparkat lite eller gjort några små ting.
Pojkarnas mamma Klara får inte kontroll över barnens konflikt. Hon behöver hjälp och rådfrågar den mystiska läkaren som hon träffade i bilen vid motorvägsbron och som övertalade henne att ta hand om Aniska.
Så får ju hon då begynner hun å få oppdragerinstrukser fra den mystiske legen på SMS og på e-post. Og det går gradvis til å bli strengere og strengere straffemetoder, da, til de kommer til et punkt der hun får beskjed om at nå skal de gjennom sjokkterapi.
Klara liter på läkaren og følger hans olika råd om straffemetoder mot barnen. Och sommaren 2006 åker Klara och hennes syster Katarina ut med barnen till en skog.
Och då blir de kört, hon och guttene och lilla Aniska också, ut till en liten hytte i skogen. Där det är rigget till med stora hundebur som guttene blir låst in i. Och där sker det också helt förfärliga ting.
I stugan blir Thomas och Lukas inlåsta i hundburar och utsatta för tortyr. Bröderna blir slagna, sparkade och brända med cigaretter.
Det er slag, spark, svi med sigaretter. Altså virkelig sånn sadistisk.
Det er ikke bare pojkernas mamma og moster som mishandler barnen. Några venner til moster Katarina kommer også ut til den avlegsne stugan i skogen.
Det er jo en hel gjeng av voksne som er med på denne mishandlingen. Og du spilles Rammstein underveis i denne torturen av de guttene.
Pojkarna får plastpåsar över huvudet så de inte ser vilka som slår dem. Och i bakgrunden spelas tung tysk metalmusik. Pojkarna vet inte vad som händer med adoptivsystern Aniska. Men de får intrycket att även hon blir inlåst i en hundbur.
När bröderna släpps ut blir de manipulerade till att tro hemska saker om varandra.
Den ena blir bett om att ge den andra ett glas vatten att dricka.
Sexårige Thomas instrueras att ge sin storebror Lukas ett glas vatten.
Så får lillebror besked om att det var gift i glaset, du har dräpt brodern din.
Sen blir han lurad att det funnits gift i glaset och att han dödat sin storebror. Lukas och sin sida tvingas spela död och läggs i en grav medan Thomas tittar på.
Klara och flera andra gör det där, men det är väldigt viktigt. De pröver att få att det är Klara som ska utföra det mot sina egna barn.
Enligt läkaren är det viktigt att mamman till barnen aktivt deltar i den tortyrliknande behandlingen.
Så hennes mors instinkt ska ju elimineras mot de två guttene. De ska brytas ned.
Misshandeln fortsätter efter att familjen lämnat stugan i skogen. Den pågår i mer än ett halvår, fram till maj 2007, när grannpappan får syn på den fastkedjade Thomas via sin babymonitor.
I've been covering news in the Czech Republic for several decades now and I can't remember any single case that was more shocking.
Den brittiska journalisten Rob Cameron följer fallet för Radio Prague och den osannolika berättelsen blir en följetong i tjeckisk press.
Two young boys were systematically abused in sadistic rituals. The case came to light by pure accident.
Men mitt i tumultet tar fallet en dramatisk vändning. Aniska och de två bröderna har blivit omhändertagna av socialen och placerade på ett jourhem. En natt när personalen på hemmet kollar till Aniskas rum är det tomt.
The whole thing has taken a strange new twist. The sister of a boy who was severely abused by his mother has run away from a children's home in Brno.
Fönstret står öppet och den 13-åriga flickan är försvunnen.
It became a different story. It became a story of a child on the run. Where is this child? Where has she gone? Is she in danger?
I medierna spekuleras det vilt. Är Aniska självmordsbenägen eller har hon blivit kidnappad?
Hundreds of policemen are combing the countryside for her and given the enormous publicity surrounding this strange case, she would not pass undetected for long anywhere in the country.
Människor över hela Tjeckien pratar om den försvunna flickan. Och medan hon är på rymmen uppdagas det att ingen vet varifrån hon kommer eller var hon varit innan hon adopterades.
No one knows who her parents are. She apparently has no birth certificate, has never been taken to a doctor, never gone to school or anywhere where she could get noticed. She lived a virtually invisible life.
När Aniska omhändertogs visade det sig att hon aldrig gått i skolan. Hon hade inte ens något födelsebevis och sjukvårdspersonal på jourhemmet gjorde märkliga iakttagelser.
The doctor says that the girl was confused, drawn and looked older than the 13 years she's said to be. She referred to herself as a boy and seemed to have lost a great deal of weight in a very short time.
Läkaren som undersökte Aniska såg tecken på att hon gått ner mycket i vikt på kort tid. Och när hon rymde från jourhemmet lämnade hon några mystiska anteckningar efter sig, fulla av svåra matematiska ekvationer. Alldeles för avancerade för en 13-åring.
Some papers she'd scribbled on before her mysterious disappearance from the children's home were found to be extremely advanced maths equations taught at university level.
Flera tidningar och tv-stationer publicerar en bild på den försvunna flickan.
Hon är en av Tjeckias mest efterlysta personer då. Och alla Tjeckia är kämpebekymret för den lilla sårbara jenta som kan vara ett väldigt viktigt vittne.
På efterlysningsbilden står Aniska i en lila flytväst tillsammans med sin adoptivmamma och sina fosterbröder. Trots att Aniska inte tittar in i kameran känner en person igen henne. Den anonyma tipsaren kontaktar polisen och berättar att Aniska inte är en 13-åring utan en vuxen kvinna.
Now it seems, and bear with me, this is truly bizarre. The girl has never existed, or so it seems. The 13-year-old girl was in fact a diminutive woman.
Aniska är alltså Barbara. Så innan Barbara låtsades vara Adam i Oslo har hon gjort en liknande bluff i Tjeckien. Och sedan dess har hon jagats av både polis och media.
Já nevím, jestli to v té době bylo už, tedy pokud jsem pochopil zprávku, jestli to bylo v té době už transformace v Adama.
En som letar efter Barbara är journalisten Miloš Šenkýr som jobbar på en av Tjeckiens största tidningar.
A díky tomu, že jsme navázali kontakty s ním a s, tentokrát už s advokátem, se kterým spolupracovali, tak jsme dostali nabídku, jestli se s tou Barborou nechceme setkat.
Miloš berättar att han försökt få till en intervju med personer runt Barbara utan att lyckas. Men en dag får han ett telefonsamtal från en man som presenterar sig som Barboras advokat. Och mannen kommer med ett erbjudande.
Musíte si koupit letenku a letět s námi za ní do Kodaně.
Om Miloš reser till Danmark kan han få träffa Barbara som fortfarande är på rymmen. Miloš sätter sig på ett flyg till Köpenhamn och åker raka vägen till hotellet som ligger mitt emot den berömda statyn Den lilla sjöjungfrun. Och där i lobbyn, mitt i vimlet av människor som checkar in och ut, ser han Barbara.
Sešli jsme se v hotelu, tam jsme seděli vlastně v jedné místnosti, tam jsme se bavili.
Hon har på sig en ljusblå hoodie och samma stålbågade glasögon som när hon var Anishka. Men istället för tunna bruna flätor har hon en blommig sjal runt huvudet. I den bullriga lobbyn sätter Milos på bandspelaren och lägger den på bordet mellan dem.
Protože vypadá mi jako menší, nejmladší, tak aby si ty děti myslili.
Till en början svarar Barbara bara, jag vet inte, minns inte och kommer inte att berätta på Milos frågor. Men efter en stund börjar hon prata. Barbara berättar att första gången hon låtsades vara ett barn var flera år tidigare. Det var när hon jobbade på ett fritids som ordnade utflykter och aktiviteter för barn och tonåringar. Barbara säger att det var ett praktiskt sätt att hålla koll på barnen. Men så började hon trivas i rollen som 13-årig flicka. Miloš tycker att Barbara beter sig mer som ett barn än som en vuxen. Till exempel pratar hon om sig själv i tredje person. Både när de pratar om Barbara och när de pratar om Anishka.
Jak jméno Barbara, tak jméno Anička.
Som barn tillbringade Barbara mycket tid i skogen. Hon säger att hon trivdes bättre ensam i naturen än bland människor. Det ledde till att hon fick svårt med det sociala. Barbara berättar för Miloš att hon har mått psykiskt dåligt flera gånger och sökt hjälp. Men att hon bara fått massa piller utskrivna. Men när hon gick in i barnrollen blev människor snällare mot henne. Som Anishka fick hon leka och hon kände att omgivningen ställde mindre krav på henne. Men när Miloš ställer frågor om misshandeln av de två små pojkarna blir stämningen spänd. Barbara säger att Thomas som suttit fastkedjad i stanken av avföring och spyor inte blivit så illa behandlad som medierna rapporterat. Hon säger att sjuåringen bara stängdes in i skrubben ibland. Och enligt Barbara förtjänade han det eftersom han slagits och betett sig illa. Under intervjun har Miloš noterat att Barbara inte är ensam i hotellobbyn. Hon är där med en man som har nästan exakt samma typ av stålbågade glasögon som Barbara.
Med sin äkta pappa lusknar runt i bakgrunden.
Det visar sig att mannen är Barboras pappa. Inte han som låtsades vara Adams pappa i Oslo. Utan hennes riktiga pappa. Han vill inte bli fotograferad eller intervjuad. Men Miloš frågar Barbara om hennes familj känt till hennes olika identiteter. På det svarar hon att de vetat om lite grann, men inte alla detaljer.
Ja, hon kommer med väldigt usammanhängande förklaringar. Men det är ett väldigt speciellt intervju. Det är ju helt surrealistiskt, för han är ju inte förberedd heller. Han vet ju inte vad han ska ställa spörsmål om. Så han ställer ju spörsmål sån här, vem snackar jag med?
På Milos fråga om det är Barbara eller Anishka som han pratar med svarar hon bara, du pratar med mig. Under intervjun säger Barbara att hon är rädd och att hon inte litar på människor. Till sist frågar Milos om Barbara kommer fortsätta att leva på rymmen. Om hon i så fall kommer göra det som Barbara eller Anishka. Barbara svarar att Anishka är borta och att hon inte tänker stanna kvar i Danmark.
Men han vet ju inte då att hon är på väg vidare norröver mot Norge. Så hon är liksom akkurat mellom Anishka-figuren og Adam, sin neste identitet.
Det är alltså efter intervjun i Köpenhamn som Barbara rakar av sig håret och går in i rollen som den 13-årige pojken Adam. Och det är då hon åker till Norge där hon senare grips och utlämnas till Tjeckien.
Rättssaken där den så kallade guttekvinn står tilltalt för barnmisshandling är nu igång här i Brno.
Ett halvår efter gripandet inleds rättegången i den tjeckiska staden Brno inför ett stort pressuppbåd. Det är sommaren 2008 och i Tjeckien blir åtalet känt som Kusimfallet efter förorten där de misshandlade pojkarna hittades.
Few cases have been more shocking or sickening than the Kusim child abuse case.
The details are damaging and aren't easy to bear.
Det är många människor som är inblandade och när historien nystas upp är det svårt att hänga med. Totalt åtalas 6 personer för att ha deltagit i tortyren av de 2 pojkarna. Det är Barbara, pojkarnas mamma Klara och hennes syster Katarina. Dessutom åtalas 3 medhjälpare som var med under misshandeln i skogen.
Guttene skal ha blitt holdt under vann slik at de ikke fikk puste.
Tidningen Verdens Gang följer rättegången på plats i Brno och ett videoklipp berättar reporten om åtalet. Pojkarna ska ha tryckts ner under vatten så att de inte kunnat andas. De ska ha blivit brända med cigaretter och inlåsta i hundburar.
De skal ha blitt sperret inne i hundebur, slått i blods og bundet fast til stoler.
En av medhjälparna visar sig vara Barbaras bror. Han är en ung man med glasögon i brun kostym och matchande slips. Han åtalas för att ha deltagit i misshandeln av Thomas och Lukas, men nekar och säger att han inte skadat någon. Men medierna är mest intresserade av Barbara.
She looked bewildered and frightened as prison guards brought her into court in handcuffs.
Barbara, som i Norge hade rakat huvud, har nu tjockt brunt hår. I handfängsel eskorteras hon in i rättssalen av kvinnliga beväpnade vakter med blå filthattar. Barbara håller en gul plastmapp i famnen medan fotografernas kameror smattrar.
Det som ingen i Norge visste da var at gutten var en kvinne som etter alt å dømme har spilt en meget sentral rolle i den brutale barnemisshandlingssaken i Tjekkia.
Under veckorna som rättegången pågår avslöjas mer och mer om Barbaras förflutna. Det visar sig att innan allt det här började var hon en vanlig universitetsstudent.
Hon gick och studerade på ett väldigt prestigefullt musikakademi och utdannade sig till komponist. Så hun har jo vært veldig begavet også da, og klart å leve normalt, inntil ting begynte å bli veldig merkelig.
Når Barbara låtsades var Adam, fikk hun oppmerksomhet for sitt fine pianospel. Og nå fremkommer det at Barbara har utbildet seg til kompositør på en av Tjekkiens mest anrika musikhøgskolor.
What I remember about Barbara, she was very nice, kind girl, very modest.
Markéta gick på musikhögskolan samtidigt som Barbara, runt millennieskiftet. Då var de båda i 20-årsåldern och pluggade komposition. Markéta minns Barbara som en snäll, tystlåten tjej. Men hon tyckte att Barbaras klädstil stod ut.
She was in black all the time. In black and long skirt, long sleeves.
På musikhögskolan briljerade Barbara och med ett egenskrivet stycke för cello och piano vann hon första pris i en nationell talangtävling. Verket hon komponerat heter Flugans flykt och i musiken hör man hur insekter surrar genom instrumenten. Men när Barbara studerade på musikhögskolan började hon isolera sig och hon slutade svara i telefon.
It was so crazy, so confused.
Vännerna från musikhögskolan försökte hjälpa. De fortsatte att ringa till Barbara, men det var alltid någon annan som svarade.
They tried to call her, but it wasn't possible. It took only her friend who she lived with.
Kvinnan som svarade i Barbaras telefon var Katarina. Mostern till de misshandlade bröderna. Under den här perioden var Barbara och Katarina vänner. De bodde ihop och det var då Barbara började klä ut sig till ett barn. Katarina säger att hon hjälpte sin vän med det här projektet för att Barbara mådde så dåligt. Hon tänkte att barngestalten skulle kunna hjälpa Barbara att hitta fram till sin inre själ.
Well, even in Hollywood they would never invent such an overcomplicated story.
Adela Knapova, en grävande tjeckisk journalist, och det här fallet väcker hennes intresse.
She has an excellent memory.
Adela går igenom förundersökningen och hittar ett test som visar att Barbara har ett ovanligt bra minne.
Once she hears something she remembers forever. That's why she was so perfect in pretending that she's someone else.
En annan viktig del av polisens utredningsmaterial är Barbaras dagbok.
Because I managed somehow with a good luck to I have her diaries, part of her diaries.
Barbaras dagbok är brun med Harry Potter-tema och den är skriven samtidigt som förvandlingen till 13-åriga Anishka pågår.
And it's written there. I have to take care. They are not stupid. I have to look like a child. Oh my god, I'm hungry. I would kill for a food.
I dagboken beskriver Barbara hur hon medvetet svälter sig.
We can read here. It's 4th of September 2005 and she writes 300 kilojoules white yogurt, 300 kilojoules risotto, 200 kilojoules
Barbaras diet täcker en tiondel av energibehovet för en vuxen kvinna. Och hennes kroppsvikt sjunker med nästan hälften, från 70 till 40 kilo. I dagboken kan man läsa om hur hungern driver i Barbara.
I can't go anywhere, I must do nothing. Everywhere is food. When I'm sleeping, I dream about it. I want to eat bread, meat, potatoes, milk.
Journalisten Adela Knapova tror inte att det rör sig om en ätstörning, utan att Barbara försöker bli mindre för att kunna passera som barn. Och enligt Adela finns det fler tecken i dagboken på hur transformationen gått till.
It's written, it's everything is here. Tomorrow should I start training the way how I walk? What about hair and my appearance?
Med tiden ändrar Barbara till och med sin handstil. Bokstäverna blir klumpigare och hon börjar stava fel.
You can see it here. She really was writing. This is a 33-year-old woman and she's writing like a child. She was really excellent in this.
Adela Knapova tolkar Barbaras förvandling som ett försök att få uppmärksamhet och omsorg. Men under rättegången lyfts även en helt annan teori fram som åklagarna vill gå till botten med. Radio Prague rapporterar.
I understand that the case still leaves many questions unanswered.
Many questions, yes, especially the occult aspect.
Under Barbaras uppväxt blir hennes biologiska pappa ledare för en grupp som i media beskrivs som en sekt.
Allerede før kommunismens fall så startet pappaen hennes en slags hemmelig liten forening, en liten gruppe, en liten klubb for ungdommer.
Det börjar som en scoutgrupp som kallar sig för Myrorna. I skogarna utanför Brno får ungdomar lära sig saker som att göra upp eld och bygga vindskydd.
I scoutbevegelsen så heter man ju gärna sån grävlingtroppen och örnene, och men detta var då Myrorna.
Men så småningom blir Myrorna något mer än en vanlig scoutgrupp.
De pilte runt i skogen och var lydiga ovanför denna ledaren sin, som blev mer och mer nyreligiös.
Barbaras pappa kommer i kontakt med Graalrörelsen. Det är en andlig lära som vuxit fram i Tyskland under 20-talet. Anhängarna tror på undergången och på att människan genom rena tankar kan nå högre medvetande. Och de här idéerna tar Barbaras pappa med sig till scoutgruppen Myrorna, som fortsätter att träffas även som vuxna. Så småningom utesluts Myrorna från Graalrörelsen och de blir en utbrytargrupp.
Barbaras biological father, who is believed to be the head of this strange sect, once led a religious group called the Arts, which splintered off from the Holy Grail movement centered in Europe.
Under rättegången intresserar sig åklagare och advokater för Myrorna. För det visar sig att flera av de åtalade i Kursinfallet antingen varit med i Myrorna eller umgåtts med personer i gruppen. Flera av medlemmarna hörs som vittnen under rättegången. De beskriver en andlig grupp som på olika sätt delat Graalrörelsens tankar. En medlem säger att människor i den här miljön alltid ställer upp för varandra. En annan säger att Myrorna inte är en sekt, men att han deltagit i en ceremoni där en slags ed avlagts. Och en avhoppare berättar att det tog honom 3 år att lämna gruppen och att han sen blev stämplad som en förrädare.
Mye religion är ju inte rationellt på den naturvetenskapliga eller den mänskliga logiska måten nödvändigtvis. Och religion har ju en väldigt stark motivation, vet vi.
En viktig fråga som åklagarsidan försöker få svar på är vilken roll Barbara haft i den religiösa gruppen.
Is this strange figure at the center of a frightening child abuse case a criminal or a victim?
Hon var ju vuxit upp i detta här miljöet, så hur frivillig är det egentligen?
Flera expertvittnen kallas till rätten. En av dem heter Sedinek Votišek och han är religionsforskare vid Charles universitetet i Prag. Han hävdar att inom gralrörelsen finns de som tror att man kan skapa en perfekt, ren människa genom att anta en ny identitet.
So this pure child without history might have been the right person to deliver the grail message. I think that she dressed up as a child that has no history. Nobody knows anything about this child, Anička and then Adam.
Religionsforskaren tror att Barbara gick in i rollerna som Anička och Adam för att bli den perfekta budbäraren.
I have the impression that she was brought up. She was educated and she had been preparing for this task, for this role, to provide the grail message to the humankind.
Men rätten lyckas inte slå fast om det verkligen var därför Barbara transformerades till barn. Och man ser inte heller någon direkt koppling mellan myrorna och misshandeln av de 2 pojkarna.
The 6 defendants apparently belonged to a secretive cult, although the court fell short of recognizing a cult-related motive.
Det tjeckiska paret som låtsades vara Adams föräldrar i Oslo vittnade i rätten. Men de åtalas inte för några brott. Inte heller Barboras pappa, som varit ledare för myrorna, åtalas. För enligt polisutredningen har ingen av dem varit involverad i tortyren av Thomas och Lukas. Och det rätta fokusera på är att få klarhet i misshandeln av de 2 pojkarna.
Tjeckiske påtalemyndigheter mener Barbara och 5 andra personer misshandlet de 2 guttene på grusomt vis.
Barbara erkänner att hon vid ett tillfälle varit våldsam mot en av bröderna. Hon ska ha tryckt ner 6-åringens huvud i en toalett.
Hon erkänner att ha dynket den ene gutten i toalettskålen. Konkret. Så men det är ju bara en ting av allt det dessa gutterna har måttet gå igenom.
Barbaras försvar hävdar att hon främst är ett offer som blivit manipulerad av systrarna Katarina och Klara.
Det är så många människor involverat och förstå varför de gör som de gör och vem som manipulerar vem. Det är väldigt, väldigt komplicerat.
Barnens moster Katarina erkänner att hon deltagit i misshandeln av pojkarna. Men hon säger att hon var under psykisk stress och att hon blev manipulerad av den så kallade läkaren.
This so-called doctor who never existed, of course.
Under förundersökningen upptäcker polisen att den så kallade läkarens instruktioner om tortyren skickats från mobiler som både Katarina och Barbara haft tillgång till. Och i Barboras Harry Potter-dagbok har någon klottrat ner utkast till flera av sms:en.
My question still is, why all this, so much time, people, money? It's unbelievable, such an effort. For what?
Vem som spelat den så kallade läkaren som pojkarnas mamma fick träffa i en bil vid motorvägsbron kommer rätten aldrig fram till. Hon erkänner att hon misshandlat sina egna söner, men säger att hon blivit styrd av Barbara, sin syster Katarina och av den så kallade läkaren. I rättssalen är Klara ångerfull och gråter så mycket att 2 vakter måste hjälpa till att hålla henne upprätt.
Och det är ju helt förfärligt som mamma själv att se att, eller att få intryck av att en mor kan bli så förstyrret att själv hennes egna mors instinkt blir ödelagt.
3 svartklädda domare ska avgöra skuldfrågan och den 24 oktober 2008 meddelas domen.
Now, a court in the city of Brno has sentenced 6 people to prison for their role in a child abuse case that has shocked and mystified the country.
Alla de sex åtalade döms för att ha deltagit i misshandeln av de två pojkarna. Experter som undersökt Barbara är oense om hennes psykiska tillstånd. Men domstolen slår fast att Barbara varit medveten om sina handlingar och att hon är straffrättsligt tillräknelig. Därför döms hon till 5 års fängelse.
The mysterious Anichka, the woman who famously masqueraded as Clara's adopted daughter and then absconded to Norway where she posed as a schoolboy, she was found guilty.
Pojkarnas mamma, Clara, har erkänt misshandeln och rätten bedömer att hon berättat om händelserna på ett trovärdigt sätt. Hon döms ändå till 9 år i fängelse. Katarinas berättelse bedöms som osammanhängande och otillförlitlig. Hon döms till det strängaste straffet, 10 års fängelse. Barbaras bror och de andra medhjälparna får mellan 5 och 7 år i fängelse. Domaren använder starka ord när han sammanfattar domslutet.
The court said the abuse had been the deliberate destruction of a child's soul.
Under rättsprocessen blir de två pojkarna, Lukas och Thomas, uthängda i tidningar och tv. Bland annat publiceras ett videoklipp från att Thomas sitter naken inlåst i skrubben. Den här exponeringen av barnen leder till en lagändring i Tjeckien för att skydda brottsoffers integritet. Pojkarna blir omhändertagna av socialen, men när bröderna hunnit fylla 10 och 12 år får deras pappa vårdnaden och de flyttar hem till honom.
Den fraskilte far kom och var till stede för de underveis i rätt och så vidare i livet. Han var inte en del av detta.
Jag bara lurte på vad som sker med Adam nu, om han fortsatt lever eller ja.
Berättelsen om barnet som visade sig vara en vuxen kvinna blir en vandringssägen både i Tjeckien och Norge. Inte minst på Adams gamla skola i Oslo.
Jag hörde att hon hade en gutt i källaren. Det är ingen som vet det, tror jag. Eller jag har spurt ganska många. Men det är ingen som har liksom sagt sån, ja, hon har fortsatt i fängsel.
Det är så många frågetecken.
NRK-journalisten Trude Lorentzen har lagt ner mycket tid på att grubbla över Barbaras öde.
Ungene, barna på den skolan, de snackar fortsatt om detta här. Och jag tror det också har med att göra att, att man aldrig helt fick förklaringen. Så det är ett sånt mysterie som fortsatt gnager i människorna.
Trude har intervjuat vittnen och experter och hon har rest till Tjeckien för att gå i Barbaras fotspår. Men det finns frågor som fortfarande inte fått något svar. Det handlar om vad som drivit Barbara att bli Adam och Anishka och varför så många människor i Barbaras närhet lagt ner tid och energi på att hjälpa henne.
Alltså det är ingen svindel av den klassiska sorten där någon tjänar massa pengar på något. Så det är liksom det är så mycket irrationellt här i min logik då.
Životní osud Barbory obsahuje téměř vše, čím velké příběhy přitahují.
Barboras version av vad som hänt finns i ett inslag från tjeckiska TV Nova. För när Barbara sitter inne ställer hon upp på en filmad intervju.
Tak si ti představím vlastně jako Adam nebo Anička.
Barbara sitter i ett besöksrum med galler för fönstren. Utanför syns höga murar och vakttorn. Barbara sätter sig i det sparsamt möblerade rummet och lutar sig framåt med armbågarna på låren. Hon har på sig en grön tröja och pillar på en servett. Barbara säger att hon blivit hjärntvättad, drogad och utsatt för samma tortyr som sina misshandlade fosterbröder. Att även hon blivit slagen och inlåst i en hundbur. Barbara säger också att hon aldrig lurat någon och att hon blir ledsen när folk säger att hon spelat ett barn eftersom hon själv verkligen trodde att hon var Anishka. Rätten avfärdar Barbaras påståenden om att hon själv var ett offer. Men det finns de som tror henne. En rättsaktivistisk organisation försöker få Barbara frisläppt i förtid. Och i augusti 2012 släpps hon ut från fängelset med villkorlig dom. Efter det är det få som vet var hon tar vägen. Barbara byter namn och flyttar till en hemlig adress. Men NRK-journalisten Trude Lorentzen lyckas få tag på ett nummer och ringer upp tillsammans med en tjeckisk tolk. Kvinnan som svarar i telefon är legitimerad psykolog och hon tar hand om Barbara som en sorts vårdare. Psykologen säger att Barbara inte vill bli intervjuad eftersom hon blivit jagad av journalister och framställd som ett freak. Men det verkar som att Barbara sitter där bredvid under telefonsamtalet.
De har inte sagt på engelska.
Psykologen anlitades som expertvittne under rättegången. Och hon säger att hon aldrig varit involverad i ett så allvarligt fall tidigare. Enligt henne lider Barbara av posttraumatisk stress och hon går in och ut ur olika personligheter. Barbara får frågan om det är något hon vill säga och tolken översätter svaret.
Ganska kort att hon var oskyldig.
Barbara säger att hon är oskyldig och att hon blivit utnyttjad av folk i sin närhet. Trude Lorentzen frågar om Barbara fortfarande spelar piano och hur hennes vardag ser ut. På det svarar psykologen. Barbara lever inte. Hon bara överlever.
Vi blev lurta. Och det kände jag ju.
Rektorn Ingjerd Eriksson på Adams gamla skola i Oslo har i många år funderat över hur de kunde bli så lurade och hur en vuxen person kunnat befinna sig bland barn i en skolklass. Men det finns en sak som hon tar med sig från hela den här historien.
Man bara stod på varandra. Men det kunde ju inte göra något.
Efter att ha vänt och vridit på hur skolan agerade i denna märkliga situation har rektorn kommit fram till att hon är stolt över att lärarna och eleverna mötte Adam med respekt. För i ett fungerande samhälle måste vi lita på varandra, säger hon.
Det där med tillit, jag tror det är så viktigt i vårt samfund. Om vi så mister det så tror jag vi mister själen av oss. Alltså. Tror vi gör det.
Du har hört sista delen av Petri dokumentär om mysteriet Adam. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen. Dokumentären är baserad på en NRK-serie av Trude Lorentzen och Askild Matre-Åsaröd. Den svenska versionen är gjord av Axel Winqvist och mig, Rosa Fernandes. Originalmusiken är skriven av Geir Sundstöl och arkivklippen kommer från NRK, Världens Gang, BBC, Radio Prag och Dagsrevyn. Slutmixen gjordes av Agnes Kassel och den svenska versionen producerades 2026.